Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Jaha, här ligger vi. Klockan är, vad är den? 12:39. Och vi ligger i någon slags pyjamas. Utstyrsel.
Jag har alltid i samma träningsbyxor hela veckan. Riktigt ofräsch nu alltså.
Alltså för er som undrar nu varför vi ligger i samma säng med kläderna med sovkläder mitt på dagen, så ska vi då berätta att vi befinner oss på vår årliga faktiskt traditionsenliga skidresa tillsammans med våra barn. Och nu har vi ändå en begränsad barnaskara, så vi har bara 6 barn med oss. 6 pojkar.
Vi har
6
just idag,
pojkar.
Ja.
Just idag. Du hade ju då dina 2 yngre också under den främre delen av veckan. Men det här är ju Vilket jag har förstått på reaktionerna på Instagram, att folk är så här: hur fan pallar ni? Hur går det till? Alltså, ni har sex barn ensamma och det är så här, sex killar. Och det är liksom, när jag tänker på det, en bedrift att vi har gjort det här varje år.
Men vadå sex? Jag har ju 5 och du har 3. Det är 8. Plus att Olga brukar vara med. Vi brukar ju vara 9 plus några kompisar. På Mandis var vi typ 11 med nyfödda bebisar. Men då...
Det där var inte bra.
Av alla resor, jag tycker, så alla resor tycker jag har varit bra på sitt sätt. Men den resan, du mådde dåligt, din mamma hade gått bort precis. Jag hade nyfödd bebis, den här tjejen som skulle hjälpa oss var söp i Göteborg. Och nu vill jag inte låta som Katrin Sittemärska, men när man ändå så här har bokat en resa, planerat med att man ska med sig någon form av barnvaktshjälp för att det ens ska vara fysiskt möjligt.
Mm.
Och sen det här då, korkade som vi inte upprepar, att man tänker med sin estetiska hjärna, man säger åh vad fint, vi bor i en pittoresk liten by på Mallis i ett gammalt så här, industrilokal
där det är jättedyra designmöbler för att vi kan få titta på dem för de är så vackra, så här, klipp till oj, Frasse bajsade i soffan. Så här, rev sönder.
Utskällning, ni får inte vara med 4 personer där. Vi bara, okej, hur många, var inte vi 11 personer?
Det är barn, de är väldigt små.
Hur sover jag? Jag fattar ingenting.
Ja, men det här kan vi väl, alltså vi kan väl göra så här. För er som är, det är många av er som är föräldrar och säkert undrar. Vi har ju liksom, vi har faktiskt tänkt att vi ska skriva en resebok. För att vi har ju kuskat runt med våra barn. Det är vårt största, enskilt största intresse att resa, och dessutom så har vi jobbat sjukt mycket med att skriva resereportage under alla år, både för liksom Bonnetidskrifter, Aftonbladet, Connoisseur, ja men säg vilken tidning vi inte har publicerat ett resereportage,
Amelia.
Ja, vi har verkligen hållit på, och sammanfattningsvis kan man säga så att ska man resa med 6 barn och vara 2 vuxna eller 6 barn eller fler då, så är det ju verkligen, som du säger, man ska inte resa med ögat, utan man måste verkligen tänka råpraktiskt. Våra bästa resor som vi har haft, när vi har haft många barn, det är ju all inclusive-resorna.
Ja, det är bara att erkänna.
Ja, alltså att hyra stuga, det låter jättebra i så här praktiken, men då är man slav.
Mm.
Och det, vi hyr ju stuga nu på grund av coronaläget.
Mm.
Och det är ett ständigt, alltså ni kan inte fatta hur mycket de här barnen äter.
Skolbespisning.
Jag hade köpt med mig 6 kassar mat från Mathem för 2300 kronor.
Mm.
Allt tog slut inom loppet av 2 dygn.
Timmar.
Ja. Och det var liksom 1 kilo smågodis, 4 1,5 liters läskflaskor. Det var 14 påsar chips. Nej, men det är ju sjukt. De är ju tonårskillar. De kan ju äta, det är liksom obegränsat.
Mm. Nu var de nere. De ska åka skidor. De ska testa på att åka snowline. Eller på så här.
Mm, snowboard.
Snowboard.
Då var de ändå tvungna att trycka.
Typ. Ja, då ser man så här, någonting som sticker ut ur fickan Jan. Och då är det så här, en kilo chokladkaka. Så vi skulle bara med en snaska lite på. Det är så här, för mig skulle det ta en vecka att trycka in med den där chokladkakan.
Mm.
Nej, det är mycket, men de är ändå, det är ändå vid gott mod. Det som är roligt är att man hänger tillsammans och måste anpassa sig. Det går liksom inte sura eller sitta på egen kant. Man börjar spela spel, kort. Nu har jag köpt något nytt spel idag. Så, att det, är så här, det blir väldigt old school. Man blir väldigt opåverkad av yttre omständigheter, och det är på något sätt lite mysigt. Men jag måste ändå säga så här, förra året var vi på Åregården.
Mm. Men då hade vi också färre barn med oss.
Ja, men när både mamma och barn kan få ha det lite mysigt.
Ja, men sammanfattningsvis, det blir kanske inte så jävla mycket billigare att hyra en stuga och köpa massa mat än att åka på någon typ av halvpension. Alltså vi har ju gjort både en årlig skidresa och en årlig sommarresa.
Mm.
Och skidresorna är ju... Alltså de är ju dyra av andra skäl, för att det är liftkort och det är skidhyror och det är liksom så här. Och då kan man ju... Vi har ju bott i hus då flera gånger.
Ja.
I Åre så fixade ju Margita ett hus som vi fick hyra till en billig peng av Ica Jonas, hennes brorsa. Brother from another mother. Och liksom, det var ju skithärligt, men då är det ju det här konkandet och sen så är det matlagandet och så är det liksom...
Man har ju så olika inställning. Jag menar inte, jag ska väl säga barnrasistiskt, att folk som har få barn inte riktigt förstår vad det går ut på. Men man har ett så här ett barn och så gå och handla till 10 barn, det finns liksom ingen möjlighet att man ska förstå den konsumtionen som sker, så det blev, ja, det var lite roligt att se hur
ja, men det var väl lite liksom, ja, men det var ju en upplevelse. Men sen har vi ju varit i Alltså Järvsö passade oss så jävla bra. För där var det just halvpension.
Ja, för fan.
Så vi, det var liksom en ordentlig frukostbuffé. Då fick alla gå och käka där. Och sen var det en ordentlig då middag.
Och så kunde man gå in och käka buffé. Lunch.
Liksom så här, det var olika rätter som var jävligt goda för oss. Och sen kunde man ju då käka lunch vad man ville. Oavsett om man typ käkade lite mackor själv eller bara gick ner i byn. Det var perfekt för oss. Och så var det så här lagom stort. Alla kunde skia in och skia out. Och det var inget konkande av något slag. Och nej, det var riktigt trevligt. Så det kan man väl säga. Tips nummer ett. Försök att fixa så mycket halv- eller helpension som möjligt. Om ni är många. För att det är sjukt jobbigt. Och det behöver inte bli billigare att så här, hyra ett stort hus. Utan det som oftast händer är att då blir det mammaslaven som sätts i tjänst. Och ska man inte vara mammaslav, då ska man ändå vara mammachef som då ska så här, delegera, bossa upp och hålla på att styra och ställa. Det är också ett jobb som är jävligt otacksamt och tråkigt.
Ja, och sen så har alla olika behov för alla olika åldrar. Så vill den åka till Sälen för den har polare. Och sen vill en plötsligt åka hem för den kommer att den måste plugga lite. Mm. Så att, det här är ju första gången som jag ligger lite så här i sängen på 6 dagar.
Du har knappt duschat, du har knappt... Bytt du om. Har inte bytt om. Du har inte knappt, utan
jag
du har inte...
Jag för sig.
Bra jobbat. Jag har haft det desto lugnare. Jag har ju liksom jag har ju mina 2 mellanpojkar med mig och en kompis till en av mina mellanpojkar. Så att vi har haft det lugnt. De sköter sig själva. Så jag har ju sluppit om mitt plåster, Foxen. Som, jag ska inte säga sluppit, jag längtar igen efter honom. Men jag har i alla fall, fy fan vad jag har njutit de här dagarna. Bara av att så här, sova ostört och så här, kunna bara gå och lägga sig så här, på sängen och läsa lite.
Han är intens med dig kan vi säga.
Mm, han har ju haft, det har ju varit en speciell vår. Han har liksom brutit sitt ben. Jag har fått min ischias. Han fick en kräksjuka nu senast, vilket är så här, alltså han har ju då haft en enormt mjölkberoende.
Mm.
I slutet av amma då övergick han ju till liksom nappflaska och mjölk. Mm. Mam som man säger. Och mamberoendet har ju gått överstyr. Så det har ju konsumerats glada 2 liter mjölk om dagen.
Mm.
Och nu fick han då någon liten kräksjuka, vilket han har varit väldigt förskonad. Jag tror jag aldrig har sett honom kräkas först nu.
Hemskt.
Ja, och det gjorde han för att han skulle hjälpa mig att laga carbonara. Aha. Och då skulle han ta fram frysta ärtor. Och då blev han så sugen på de ärtorna, så då satt han ju och pula i sig en massa ärtor själv. Och jag såg inte riktigt, för jag stod och hackade lök och vitlök, så jag såg inte hur mycket han proppade i sig. Men det såg jag ju sen när han kräktes.
Ja,
många var det? Ungefär 3 deciliter frysta ärtor. Det kan ju vem som helst vilja kräkas av.
Nej, men
Kul. I hans lilla 2-årshjärna så var det mammen som orsakade kräkningen. För då drack han ju en hel pava mam där på kvällen och sen kände att han inte ville kräkas. Så att han fick ju då över en natt en fobisk inställning till både nappflaska, mam och vår säng.
Jaha,
så Gud, han vill inte sova i vår säng. Han vill inte se en nappflaska och han vill inte se ett enda mjölkpaket.
Men Gud.
Vilket ju är så här, antingen kan man ju tolka det som ett liksom stort tecken från Gud att nu var det dags och tack snälla du att du gjorde den här avvändningen åt mig. Eller så kan man tänka att den här killen, han kommer ha lätt och bli fobiskt rätt för saker.
Och beroende.
Jävligt så här, sensibel. Så
jag som inte är supertroende kanske ändå tror på den andra valmöjligheten.
Mm.
Ja.
Så att han har ju inte druckit mjölk. Och när han ser att man tar fram ett mjölkpaket så vill han typ inte gå in i köket.
Vi pratade om det här. Vi garvade så mycket igår att man så här... skulle stoppa dit Micke och Mattis på en sån här vecka.
Oh.
Och jag kan inte säga så här, jag kan inte döma någon, för det är ett evigt kamikaze-projekt som vi håller på med, men som vi ändå någonstans rör hem varje gång, förutom Mallis veckan då. Ja, många inser sina begränsningar och känner så här, det där, jag skulle inte klara av det.
Mm.
Och jag menar, jag har en massa tjejkompisar som skickar till mig och som även på Insta säger, gud det är otroligt, det där skulle jag aldrig klara. Och de menar det, de skulle bli för uppstressade av att få på liksom 50 ungar skidor, liksom feed dem, ta upp dem i bilar hit och dit. Och jag respekterar det, men jag skulle ändå tycka att det var väldigt roligt att sitta som en fluga på axeln om vi bara liksom gjorde ombytta roller.
Mattis och Micke hyr en stuga. på Gesundaberget. Och ha med det där gänget. Och det är verkligen bland det roligaste jag tror att jag skulle kunna se. Dels att de ska så här komma överens, delegera olika uppgifter. Vem åker och handlar, vem gör det, vem gör si och vem gör så. Och så här.
Vem ser till att maten blir gjord så att inte alla hungrar ihjäl.
Vad gör de när det kommer in barn och så här, tigger chokladkaka och liksom mitt...
Vad gör vi med sällskapsspelen?
Mm. När sätter de så spelar de, på vilket sätt?
Mm. Vilka ska...
Hur gör de alla toaletter? Det finns 2 toaletter här, de är ständigt upptagna.
Så mycket bajs.
Ja, det är så många tömningar. Men... Dan, stackars där avloppet.
Men grejen är att det är ändå så värt det. Vet du, jag tänkte på en grej när jag själv satt och tömde nyss, så tänkte jag så här... Men det är lite som många män som inte varit pappalediga förstår. Att så här, okej, okay, det är vardag. Sen ser jag plötsligt, så kommer det där magiska ögonblicket. Eller de där timmen, eller de där timmarna. Som gör den här mammaledigheten, ja men anknytning, värd allting. Trots att man inte sover eller hela tiden ockuperad. Att det är så här, man har vardagen.
Mm.
När vi bor i hus här så blir det ju mer en vardag än om vi bor på hotell. Då blir det mer att alla är små... enklaver på öar på något sätt. Nu är vi bara en stor organisk hungrig massa.
Ja, så, och jag håller med dig, för att sällan, även om man kan säga på pappret, vissa kan ju tycka att det här är galenskap, men jag tycker att utdelningen för det är så himla stor, för jag känner alltid när vi har gjort en sån här grej att man har kommit sina pojkar så himla mycket närmare och att man också tvingas den här lilla lata känslan man har i sig själv. Alltså när man går runt i sin vardag i hemmet så handlar det väldigt mycket om så här praktiska lösningar av allting. Det är sällan man så här sitter ner och garvar och spelar Yahtzee. Alltså det gjorde jag typ exakt för ett år sedan när vi var i Åre. Alltså vi gör ju aldrig det hemma. För alla är upptagna av sitt. Någon ska plugga, någon behöver gå ut med en hund, någon ska ut och träna liksom. Det blir väldigt sällan som man sätter sig ner och gör det. Så vi har ju haft, liksom, jag tycker jag har träffat mina pojkar mer på de här 4 dagarna än vad jag har träffat dem på fan sista halvåret. Eller i alla fall sedan jul, jag ska inte överdriva. Men ett annat tips, det är ju destinationerna. Alltså vi har ju åkt på massor av olika... Vi har varit på Järvsö som är lite mindre skidort. Du var Orsa Grönklitt som också är en lite mindre skidort.
Fantastiskt.
Vi har varit i Åre, ja, och Åre är ju superbra med äldre barn som kan åka skidor. Men egentligen ganska värdelöst med små barn. I synnerhet om man inte har tagit bil. För att i Åre måste man liksom åka upp till Björnen då, som är det område där de har bäst förutsättningar för barn att lära sig åka skidor och sådär. Eller så får man åka upp till Ullodalen. Det är liksom, man kan inte bara ta sin unge från Åreby och åka upp. Alltså det går faktiskt inte.
Jag kommer ihåg när vi var en vecka i Åre. När Frasse var alltså 10 veckor. Vi hade varit Kenya och sen skulle åka direkt till fjällen. Ja, då bodde vi längst ner i Åreby. Jag tror att vi var uppe i backen en gång på en vecka. Sen badade vi bara. Det blev liksom för stort projekt med att vara nyförlöst och alla ungar i olika tonårstrots och bla bla bla. Det var liksom helt värdelöst. Men Ramenbergen, det är väldigt långt upp men också väldigt enkelt och fantastiskt. Det är ju fantastiskt ofta när det finns så här gamla insuttna restauranger och hotellobbys. Så är det ju även på Åregården.
Ja, men det här är ju självklart liksom, i dessa tider, coronatider, så är det ju tyvärr inte det som man kan premiera. Och vi hade ju lite dupier kring om vi skulle kunna genomföra den här resan och bestämde oss för att i år, för att bli annorlunda, i år bor vi i stuga. Och det har ju varit en annan upplevelse, men är man förberedd på det så blir det minst lika härligt. Och i år har vi åkt till Gesunda, som är en liten skidort som ligger strax utanför Mora kan man väl säga, med utsikt över Siljan. Det
ligger väldigt vackert.
Ja, det ligger väldigt vackert. Det är en fantastisk utsikt. Och det är en liten, det finns liksom en barnbacke och så finns 2 liftar och så är det kanske 5 nedfarter i vanliga fall. Nu har vi haft extrem otur, eller de har haft otur med vädret, alltså sportlovsveckan. Det kom ju hur mycket snö som helst och sen vecka 7, 8 och 9 så blev det ju vår. Mm. Inte bara i Stockholm utan också här. Så det har ju smält undan. Hela deras snötäcket har smält undan. Så de har ju fått mata på med snökanoner och liksom pistat för att hålla kvar i alla fall 3 åkbara backar. Så det är det vi har haft här. Sen har vi gjort dagsutflykt. Och det är en annan grej. Liksom. Har man bilen, vilket vi har nu, då kan man ju faktiskt... Det finns ju massor med såna här små. Det finns ju Kläpp... toppen. Det finns nu åkte vi till Lindvallen som är det största liksom, skidområdet i Sälen. Så vi åkte dit över dagen bara och åkte. Och vi måste ju också hylla deras coronahantering. Alltså. Mm. Gud vad de har safeat upp där i Lindvallen. Det har de också gjort här i Gösunda.
Det är väldigt trevligt att göra så här små dagsutflykter. Det tror jag blir vår nästa. Att vi kanske bor på någon liten ö. Så tar vi en liten båt.
Mm, precis.
Lite hit och dit.
Att man kan göra lite olika saker. Och det öppnar upp också. Eftersom man är många olika åldrar med lite egna viljor. Så man kan göra olika grejer. Att man inte bara är på så här stacked on the same spot.
Vi pratade också om en annan lite rolig liksom, detalj som vi båda hade tänkt på. Att vi säger... Fan, man har pengar på kontot hela tiden i år. Ja, men du vet, det brukar alltid vara så här, oj nej, shit, nu verkar det fattas lite pengar här, nu måste man jobba på hit och dit. Men i år så kollar jag på kontot, jaha, det har fyllts på igen. Och det var ju du som sa igår, så, men gud, det är för att vi i vanliga fall reser så mycket, så vi bränner alla pengar på resor. Mm. Och i år har vi inte kunnat göra det.
Jag är SCB. Och i min app så får jag så delar jag upp mina inköp och liksom utgifter i så här, typ fordon, boende, restaurangbesök eller så här mat eller vad fan det. Alltså det är olika så här kolumner som den delar, så får man
mat,
se så här månad
för
månad. Alltså mina restaurangbesök, de är ju borta. De är liksom aldrig, det är typ det jag har bränt pengar på, vilket är så genant pinsamt. Och inse hur mycket pengar jag har bränt på liksom mat. Och resorna är ju bara borta.
Mm.
Det är ju klart att man på något sätt har sparat pengar.
Och så blir det också samma sak. Ska man på en resa, då kanske man vill ha lite nya kläder. Allting. Konsumtionen följer såklart en cirkel. Så att, nej, man kör samma röda träningsbrallor. Det gör man, det gör man.
Det är ju också insparande på pengarna. Mm. Okej, vad har hänt sen sist? Vi utlovade ju, dels så har vi ju faktiskt missat en podd. Och det kära lyssnare, ska vi ju tala om att vi tog ju ett beslut att ha sportlov då. Så det var därför inte kom någon podd förra måndagen. Men vi utlovade ju också frågepodd och vi har fått in massor med frågor.
Precis.
Mm.
Så att då kör vi ett litet segment.
Jag tycker det. Tycker vi gör det. Ja, men här kommer den första frågan då. Det är skitkul, ni har faktiskt skickat en hel del frågor. Hej, jag heter Jennifer, jag är 23. Jag har lyssnat väldigt mycket på din och Ans podd och fullkomligt älskar den och tycker ni är helt fantastiska. Tack för det, Jennifer, får man väl börja med att säga.
Tack.
Jag känner mig klokare, mer upplyst och väldigt glad när jag har lyssnat på er. Behövde bara få nämnt det, men nu till frågorna. Angående podden där ni pratade om konflikten och konflikt i allmänhet. Känner igen mig oerhört mycket i det du säger, då jag kan bli omotiverat krossad av en minimal konflikt med en nära vän eller bekant och aldrig riktigt förstått varför. Jag undrar om du och Ann någonsin har haft en konflikt, eller om du har haft det med någon nära vän och hur du har tacklat det i så fall. Har du känt dig lika till intet gjord av konflikter annars, eller var det specifikt den konflikten ni pratade om i podden? Jag hoppas du förstår min fråga.
Igår var en dag när jag kände så här, gud, vad håller jag på med? Det här är sån galenskap. Och Micke sa det till mig när jag kom hem, rödgråten, efter det här då, en konflikt med ett par av mina inakkorderingar. Och jag liksom bara kände mig helt krossad till marken och oerhört faktiskt kränkt.
Det handlade om en kortis, att du hade en konflikt med två kvinnor i ditt stall.
Mm.
Och kände dig nästan våldförd, ska man säga. Men överkörd av dem, att de gick två mot en till anklagelse på dig på säker mark, ditt eget hem. Mm. Och att Foxen var med.
Ja, så vi kan ju börja med det, Jennifer, att nej, jag brukar absolut inte känna mig till intet gjord på det här sättet av en konflikt. Men däremot så har jag ju jobbat mycket med konflikthantering eftersom jag har ett medberoende i botten. Det är verkligen min grundproblematik genom livet. Och i medberoendebeteendet så ingår att man oftast, det här gäller inte för alla, har svårt med konflikter. Jag hade i stort sett aldrig haft en konflikt med någon människa förrän jag blev ihop med Olgas pappa. Olgas pappa, han kom från en stor, bullrig familj där det var väldigt högt i tak och där det diskuterades högt och vitt och brett och debatterades flitigt och folk blev galna och började gråta och blev förbannade på varandra och sen blev de vänner lika snabbt. Jag var väldigt ovan vid det här. Och han var också sällan sen med att så här, lyfta saker eller kritisera eller liksom direkt hantera liksom när det uppstod vad ska man säga, osämja. Och jag var sjukt ovan vid det här och i början så var det jävligt utmattande för mig. Jag var liksom bara kände så här, vi kan inte leva i en sån här konfliktfylld relation. Jag går sönder av det här. Det här är osunt och det här är inte bra. Det här är inte klokt och liksom så här. Så vi började gå i familjeterapi och mitt syfte det var att få konflikten att upphöra. Och ville vara så här, nej men jag anser inte att det här är onormalt. Alltså vi blir vänner och liksom så här, vi måste kunna lösa konflikterna. Men det känns som att du stannar kvar i dem. Och det här är någonting jag har lärt mig 20 år senare. Att konflikter i sig är ingenting farligt. Det är när man är oförmögen att lösa konflikter som det blir farligt. Som det bidrar till extremt mycket negativ energi. Och att det liksom äter sig in och stannar kvar i ens liv och gör att man liksom lever i en olöst konflikt länge och väl. Så jag har haft problem med att gå in i konflikter för att jag helt enkelt har varit så livrädd för att de inte ska gå att lösa. Och det här ser jag ju bakåt i min barndom. Jag tittar på min pappa, han har ju inga konflikter med någon överhuvudtaget. Om det uppstår en konfliktfylld situation, då går han därifrån och lämnar relationen. Med min mamma så var det så här att i hennes familj var de helt oförmögna att hantera konflikter också. Och det blev ofta extremt giftiga bråk eller liksom skamfyllda tillrättavisanden av varandra. Och då var man så här, då tänker inte jag umgås med dig. Och så umgicks de inte på 2-3 månader. Men sen plötsligt en dag så var det som att ingenting hade hänt. Men det var ingen som var så här brought it up eller gick igenom vad som egentligen hade hänt. Nej, utan nej. Man bara var tillbaka igen på ruta ett. Så att jag kommer liksom från ett hem där man har varit oförmögen att hantera konflikter. Och antingen då i min relation till min pappa så har man inga konflikter alls. Och i relation till min mamma så har man ganska så här, toxiska konflikter. Men jag måste säga att mamma var också, alltså hon blev mycket, mycket bättre på att lösa konflikter ju äldre hon blev. Så att, och sen när jag har jobbat med det där sjukt mycket, om man ska ha relationer så måste man ju kunna hantera konflikter oavsett om det är med vänner eller med en partner. Så jag måste säga att det här har varit en ständigt pågående läxa i mitt liv på något sätt. Och samtidigt så kan jag inte säga att jag ofta hamnar i konflikter, utan tvärtom så försöker jag, och det här tror jag tror liksom att det finns ju massor med forskning, eller hur? Det här har vi pratat om i en podd, att så här, ilska, att bli arg och blåsa ur och vara så här sydländsk och säga ifrån och så här, det är egentligen inte någonting som är sunt. Vi kan gärna inbilla oss det, men det finns liksom inte en enda studie som visar att det är bra för oss, utan det är liksom inget bra att gå runt och bli arg och känna sig kränkt eller så här.
Jag tänker så här, du beskriver ju ett beteende som är ett klassiskt beteende i en dysfunktionell familj.
Mm.
Att saker och ting blossar upp, man har ingen riktig så här, föraning om när någonting ska gå åt helvete. Mm. Utan det kan vara så här en helt fantastisk kväll som helt plötsligt inom loppet av några minuter liksom förvandlas till en mardrömskväll, till exempel.
Mm.
Så att jag känner igen mig väldigt mycket i det där att konflikter sker och det pratas inte om det öppet. Och dagen efter så är det någon som har skam eller skuld och som ska överkompensera. Och du och jag pratar om det här nu i förmiddag, så att jag har också det beteendet. Om någon har ett behov, då kan jag släppa resten av min grupp. Liksom. Då kan jag lämna flocken för att direkt ge mig på den inom situationssäkert sårade människan som behöver min hjälp. Istället för så här, wow, nu är vi så här en grupp här. Nu måste vi försöka se, när kan jag hjälpa dig med det här? När passar det in i gruppen? Det har inte jag i mig. Utan så här, när någon verkar vara i nöd, då släpper jag allt och går därifrån.
Mm.
Det är ju så här ett klassiskt såklart medberoende beteende. Men jag tycker att det är så konstigt. Jag har en väldigt konstig, vad ska man säga, inställning till konflikter. Jag kan ha konflikter med vissa människor utan att tycka att det är jobbigt. Och sen så är det vissa människor som jag tycker att det är så jobbigt så att jag nästan stänger av, som att de är döda.
Mm.
Så att inte fasen är lätt, men det där är som du säger, du är väldigt utmattad. När jag träffade mitt ex blir då. Ja, då var det också lite som du pratar om. Att man skulle prata ut. Man skulle direkt säga om man var sårad. Det där ordet, det du sa. Jag blev ledsen. Man var så här, okej, men hur mycket tid ska vi lägga ner på konflikthantering? Mm. Men jag känner också att det där, de kompisar som jag känner som kommer från, ska vi säga inom situationstecken igen då, lite finare intellektuella familjer. Mm. Där ska det stötas och blötas till förbannelse.
Analyseras. Och,
ja. Ja, och jag vet inte, jag orkar inte det. Alltså, det är klart att det är intressant att göra det ibland om man ska ta reda på varför saker och ting har blivit och, som de har blivit. Men jag känner mig ganska nöjd med den där svennebananinställningen. Att man säger, blir det en konflikt, då får man försöka lösa den. Sen behöver man inte analysera varenda grej in till död dagar. Jag tror inte riktigt på det. Jag tror att det är för utmattande för alla relationer.
Ja, men sen tror jag också så här, det finns ju massor med olika typer av konflikter. Mellan vänner där man är nära varandra, i en arbetssituation alltså, där man har eventuellt en chef eller liksom personer som står över en i hierarkin på något sätt. Och sen har man ju naturligtvis i sin kärleksrelation eller i relation till ens barn eller släktingar. Så jag tror man, det är säkert olika också beroende på vem man bråkar med. Liksom, som, och jag tror att i den här situationen, med den här stallsituationen, och det tror jag generellt i de konflikter där jag har mått dåligt, jag kan ju faktiskt inte ens komma på en liknande situation som jag har varit med om, än med de här två tjejerna i stallet. Så att det här var ju verkligen, jag är ändå 43 år gammal, jag har aldrig varit någon liknande situation. Så att det här var en extraordinärt bizarr, väldigt avvikande grej. Och det som jag tycker var absolut värst, det var ju som sagt att min son var med och att det inte togs hänsyn till det. Mm. Att det inte togs hänsyn till att jag också är en människa. Det var en total gränslöshet. Som jag upplevde som otroligt kränkande och alltså väldigt farlig. Jag upplevde situationen som farlig, och det här kan låta jättelarvigt och kanske överdrivet. Jag vet ju folk som känner de här som aldrig hade kunnat tänka sig att det här skulle ha kunnat uppstå. Men det var verkligen en extraordinärt avvikande händelse i mitt liv. Jag har aldrig haft liknande konflikter. Så att jag tror också att man får så här, så börjar man se ett mönster att man blir så här extremt kränkt i alla konflikter, då tror jag man skulle må bra av att prata om det med en terapeut. Och så här, vad är det som gör att jag mår så dåligt av att inte vara älskad och omtyckt av alla alltid?
Jag kommer ihåg en konflikt med en tjej som jag, alltså jag känner inte henne särskilt väl. Jag har aldrig gjort det. Vi har haft liksom barn i samma klass och vi jobbar båda inom tv och sådär. Men jag hade en otroligt tung period. Ungefär när du och jag lärde känna varandra. Det handlar om för tio år sedan. Mitt ex var inne i liksom riktigt svart period på olika sätt. Jag kan inte gå in på det. Och jag var verkligen så här, amen, helt utmattad. Jag så här, försökte släpa mig upp varje dag och bara till Gud om att så här, orka en dag till. Det är liksom mitt värsta tillstånd någonsin i livet. Mm. Inklusive allt. Och så var vi där hemma och lekte lite. Och hon var hemma hos oss på någon middag och hit och dit. Och så får jag bara höra av en gemensam kompis att hon har snackat så mycket skit om mig. Du vet, så här, där kommer jag med mina röriga ungar och det är galenskap. Hon har liksom suttit och så här kärringskvallrat och tryckt liksom kniven gång på gång på gång i så här, mitt blödande hjärta. Och då blev jag rasande. Eller, jag kände mig så jävla kränkt. Dels för att hon skulle visa sig himla förstående. Dels för att jag hade blottat mig. Och dels för att jag kände att hon var inte dömande. Mm. Utan hon var liksom ett stöd. Så man hör det här baklänges liksom valsen ändå. Så då ringde jag till henne och sa så här. Då var jag som en arg, blödande tiger. Då var jag bara så här. Jag skrek. Jag var så dömande. Jag var rasande. För hon hade liksom, jag orkade inte att någon vred om kniven ännu en gång, så som allting var då. Nej, men då var direkt inte så här. Ja, men hon ringde såklart och bad om ursäkt och var ledsen och så här. Jag hamnade ändå i någon så här, att jag skulle be om ursäkt för att hennes då, hon hade så få tjejkompisar och nu hade en av dem svikit hennes förtroende. Det här tror jag också är väldigt vanligt konflikt, att man börjar en konflikt och sen så slutar det med en helt annan konflikt. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Men annars kan jag så här, jag förlåter ju väldigt snabbt. Och
ja, men vi kan väl komma in på det, Jennifer. Ja, om jag och Anna har konflikter. Ja, det har vi. Och jag är ju så glad för det. För att
Jag har ju som sagt det här väldigt konflikträdda beteendet. Och jag har liksom så här, akta mig för att hamna i konflikt. Och jag har ju tre barndomsvänner som jag aldrig har varit osams med i stort sett.
Nej.
Och jag har ju funderat mycket över om det har varit bra eller dåligt. Och kommit fram till att på ett sätt har det varit väldigt bra. För att vi har varit väldigt så här vördnadsfullt inställda till vår vänskap. Aktat oss för att prata skit om, aktat oss för att så här, trampa varandra på tårna. Och liksom när det väl har brunnit till liksom, så har det känts så här, som att det är typ det värsta som skulle hända, förstår du?
Mm, mm.
Och så där är lite grann med mina brorsor också, att jag har väldigt sällan konflikter med dem, och när vi har det så är det så här, det är så vidrigt så att jag kan inte ens tänka mig något hemskare. Men du och jag, vi har haft liksom så här, vi har ju praktiska konflikter, och det är väl också, tror jag, en så här viktig grej, att antingen så blir man attackerad för den man är. Du är sån och sån. Det är ju, tar ju så jävla mycket hårdare. Eller så blir man attackerad för någonting man har gjort.
Mm.
Det är mycket enklare.
Mm.
Att hantera, då kan man säga, gud förlåt att jag kom för sent, eller förlåt att jag liksom var rörig där, eller förlåt att det blev fel. Alltså man kan, att göra fel, det liksom gör alla människor. Men att vara fel,
ja,
det är liksom så här, I'm sorry, det här är sån jag är, och jag kan försöka ändra på mig, men samtidigt så här, att bli attackerad i hela ens så här, grundperson,
mm,
det tar ju extremt hårt.
Mm.
Du är så känslig, eller du är så
dramatisk.
Du är så dramatisk, eller du kan aldrig visa hänsyn, och det kan man ju tänka på i konflikthantering, att så här, kritisera gärna liksom beteenden, men inte liksom en persons grundläggande personlighet.
Mm.
Det är liksom, det är ganska svårt att ändra på vuxna människor, utan däremot kan man bestämma sig att så här, det här beteendet ska jag försöka gränsa, och så här, väldigt mycket, i mitt fall handlar det väldigt mycket om gränsöverskridande. Jag känner mig, jag känner behov av att gå in i konflikt eller konfrontera när jag känner att någon träder över mina gränser hela tiden. Det gäller liksom både mina barn, när någon bara så här struntar i att jag har kommunicerat ett behov.
Men du kan ju verkligen, det har jag varit med om, att du kan ju verkligen bli väldigt arg.
Mm.
Den förmågan, jag vet inte, jag hittar inte riktigt det där hos mig. Någon gång så har jag kastat en tallrik och blivit riktigt förbannad och skrikit det här. Men jag kör ju lite mer smådutt. Lite aggressiv här, liten irritation där, hit och dit. Men det tror jag också handlar lite om att jag har blivit lite avtrubbad. Men du kan ju verkligen så här sätta ner foten.
Ja.
Och braka loss. Det är jag dålig på.
Oh, jag vet inte om det är en jättebra egenskap. Alltså jag kan ju, om jag tänker på, alltså den person som jag kanske haft flest konflikter med, det är ju faktiskt Olga. För hon har ju då i rakt nedstigen led samma så här argumentationsteknik som sin pappa. Alltså, jag brukar säga att jag är glad att jag var ihop med hennes pappa i 5 år, för det var han som lärde mig att skriva krönikor. Alltså att argumentera saker och gå in i diskussion och våga vara kvar i det utan att bli känslomässigt galen och sådär. För han prövade ju verkligen mig hårt varenda morgon med att så här, typ komma med motargument. Om det så var att jag ville köpa en Skogaholmslimpa och han ville köpa en annan typ av brödbit.
Den typen av argumentationer, jag har ju hört dig, Olga, massa gånger på semester, så här, och jag liksom känner inte igen mig. Dels har mina barn inte den argumentationstekniken, och typ ingen av mina män har haft det heller, så att liksom, vi kommer aldrig så långt.
Lex Elon.
Ja, när Olga säger någonting, då har ju hon det stärkt av någon liksom tes eller någonting som är beforskat. Elons beforskning är ju hans känslor, hur han tycker att det är.
Ja, det är intressant.
Förstår du vad jag menar? Men Mattias sa att jag var, herregud, ni som två syskon, sluta, du luktar illa, du ska inte gå dit, nej. Det är liksom någonting som triggar igång hos oss, och jag tror att vi håller på att frigöra oss från varandra lite, så att han ska liksom ifrågasätta och så här. Ja, men han säger såna grejer på skämt, så här, du har aldrig älskat mig, för att jag har aldrig fått ta med mig någon till fjällen och så här. Då får man liksom förklara så här, alla andra fick 2 barn medan vi fick 3, så det, liksom aldrig, det känns ändå som att det är lättare att förklara för vissa. Ja, men killar kan man så här överösa lite kärlek och lite smicker, och så är de glada igen, lite som hundvalpar. Men Jag kommer ihåg i början när du och jag lärde känna varandra, så kom Micke hem till dig på din lägenhet på Skånegatan. Och så började vi argumentera något med honom. Han bara, jag orkar inte med argumentationen. Jag har inte en chans. Att det kan vara svårt att argumentera mot någon, det tycker Mattias med mig också. Jag ska alltid liksom trycka in någon tes eller någon forskning eller någon analys eller någon devis. Alltså förstår du? Mm. Och om man inte, man kan ju ljuga mycket som helst egentligen. Man kan ju bara hitta på som vissa gör. Och då tycker han så här, vad ska jag då komma med om inte jag vet om det är riktigt eller inte? Liksom?
Bara en sista liten grej. Och det är att kunna be om ursäkt. Det ja. Är liksom, det är du sjukt bra på.
Jag tycker som du säger, du och jag kan ju liksom tjafsa med varandra. Och då tycker jag att vi kritiserar något beteende. Det grejen, vi har lite lika beteende, båda två på vissa sätt, liksom, när vi ska jobba tillsammans. Men jag tänker ändå så länge som vi har jobbat tillsammans, så mycket som vi gör, så mycket som vi liksom går igenom varje år, så tycker jag ändå att det har fallit väl ut, vår vänskap.
Ja, men annars skulle vi nog inte fortsätta vara vänner. För det är väl det man kommer fram till. Om det uppstår väldigt mycket konflikter och man känner att relationen tar mer än vad den ger, då får man ju någonstans bestämma sig för att säga, jag orkar faktiskt inte ha den här typen av relation i mitt liv. Alternativt, jag orkar inte vara så här dålig på konflikthantering. Och så börjar man ta tag i det. Alltså börjar man bli en ensam person som bara tycker att man är utsatt för konflikter hela tiden, då kanske man ändå ska titta sig själv i spegeln lite grann och se varför man tycker att konflikter är så jobbiga. Liksom, och försöka få det speglat via någon som kan det här bra, alltså en terapeut av någon slag. Jag tycker vi går till nästa fråga. Har du någon fråga?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej, lyssna på din och Sannas podd. Har funderat kring en grej som präglar samhället ganska hårt nu. All normalisering kring botox, filler, selfies, buttlift etc. Jäkligt hårt för unga tjejer att växa upp idag. Många ansikten utåt med stor plattform har fixat läpparna, fyllt pannan med botox och tar den perfekta selfien. Kan inte ni diskutera lite kring det här? Är detta rimligt? Hur ska vi fostra våra unga vuxna i denna värld när allt handlar om likes och ha en stor rumpa? Har ni gjort skönsingrepp någon gång? Varför? Vad säger man till sina barn, unga vuxna tjejer framförallt, när man själv som mamma skulle göra något sånt? Skulle vara kul att höra bollar kring detta. Tack för en bra podd. Så många selfies på tjejer med perfekt ansikten, fyllda läppar, putande läppar, perfekt hår med totalt död blick. Bara något jag funderar över och knappast kan vara ensam om. Okej, buttlift. Där måste jag så här, lägga ner min röst. För att det är ingenting jag vet någonting om eller någonsin skulle kunna göra. Det är lite överkurs för mig. Men jag vet, är det vanligt även i Sverige, älskling?
Men det börjar väl bli ganska vanligt, alltså typ som bröstförstoringar. Det är klart att det här är en jättestor investering, så det är väl mindre vanligt än att ta fillers och bot också. Så. Alltså det som gemene man har råd att skramla ihop och spruta in. Men jo, det börjar ju bli lite mer vanligt. Det finns ju då vissa influencers. Jag följer ju, vad heter hon som var med i Unga mammor? Hon heter Cindy Niklasson.
Mm.
Hon har ju gjort ett så här, alltså det är ju flera av de här lite yngre tjejerna som då gör samarbeten med olika skönhetsplastikkirurger helt enkelt. Och hon åkte och gjorde ett butt lift, eller en butt, alltså implant, butt implant heter det väl, och lift i Turkiet. Och då fick man liksom följa med på hela den resan och liksom, och sen har hon ju flitigt och delat med sig av bilder på sin bakdel liksom. Och jag håller med om att det är helt bizarrt, men och att det är ett jävligt hårt klimat för unga tjejer idag och att det här finns tillgängligt precis överallt och att det handlar väldigt mycket om en marknad och konsumtion. Men det jag vill ha sagt också, det är att det som finns idag som inte fanns då, det är att det finns ju faktiskt alternativa bilder. Ja. Alltså nu har vi hela den här fantastiska kroppspositivismen. Vi har liksom massor med feminister som tar plats på Instagram. Vi har massor med unga kvinnor som är liksom queer, som lever helt annorlunda liv och som vill lyfta helt andra bilder av kvinnor. Och det här måste jag säga, det har berikat mitt liv så jävla mycket. Att så här byta ut de här klassiska veckotidnings... Alltså förr i tiden, vad inmundigade vi bilderna av kvinnor? Jo, väldigt mycket, i alla fall för min egen del, via media, massmedia. Och det var väldigt likriktat. Visserligen var det inte botox och fillers så mycket, men det var ju ändå den här modellblonda tjejen med blåa ögon och ett leende på framsidan.
Och som skulle ha tuttar som stod upp vid halsen. Ja, men som jag läste här då i tjejtidningsparaden då av, ja, det finns en kille på nätet som heter Henrik Wahlström, och han skriver då, påpekar hur bisarrt det liksom har varit med tjejtidningar liksom för 80, 90 och 00-talet. Och inte för att jag tycker kanske att det alltid är så himla stor skillnad från 00-talet och nu, men då är det en bild på en kvinna och då är det så här, mobbas för sin navel. Där från 2018, så det är ju liksom bara för några år sedan. Då skriver han så här, de skriver att, det är, att hon mobbas för sin navel då, en tjej som är på sidan i skvallerpressgrej då. Men det är ju så här, det är ju inte hon, ja, det är inte vi som mobbar, det är ju tidningen som har bestämt att vi ska mobba henne för hennes navel. Så att det är det som är svårt för unga tjejer, hur allting omskrivs. Förstår jag menar? Det framstår ju som så här, hela världen, kolla de här skeva idealen, men alla står ju upp för dem på något sätt.
Mm.
Sen kan jag tycka så här, apropå om vi har gjort någonting, jag har sprutat in botox och ja, inte för att jag säger inte, jag vill inte se ut som 20, men ibland kan, lite då och då kan jag känna så här, fan vad det där livade upp. Att man fick lite så här, lite fräschör. Och jag vet inte, jag lägger inte så himla mycket värdering i. Jag skulle aldrig orka hålla på och fettsuga mig, operera mig och hiten och diten. Men samtidigt kan jag vara helt öppen om att efter fem barn och som har gått igenom denna kropp och ammats och fötts ut och stötts och blötts, så känner jag mig lite rasig, om du förstår uttrycket. Förstår du det uttrycket?
Ja, jag förstår precis vad du menar. Och sen tror jag också att det är på sin plats att lyfta en diskussion om det som vi alla kvinnor förväntas, eller som vi fostrade till av vår kultur via media, via liksom kulturella uttryck och de bilder av kvinnor som har reproducerats. Det är ju det här med sexualisering. Vi får ju liksom veta redan från att vi är barn att det här med att sexualisera sig är ju någonting som tas emot väldigt väl av världen. Både av andra kvinnor, men framförallt av män. Du får bekräftelse genom att sexualisera dig av olika slag. Det kan också vara väldigt farligt att sexualisera sig för mycket. För då blir man
Britney Spears,
Lex liksom att vilja stå på en pedestal och vara den snyggaste, vackraste. För då älskar man att så fort en kvinna då har fått barn då får man inte hålla på att förhäva sig längre. Alltså vi har ju båda sett Framing Britney Spears, som är en dokumentär om Britney Spears, som ju är ett skolexempel på hur massmedia älskar att lyfta fram en ung flicka, se hur hon sexualiserar sig hela vägen upp till toppen egentligen. Nu ska vi inte förglömma att Britney såklart hade en enastående talang också, men en väldigt stor del av hennes framgång handlade ju om hur man valde att profilera Britney.
Ja, nämligen det, som var en... ju inte precis som, det var ju inte upp till henne.
Nej, utan de... Ja, men man ska inte glömma att liksom skivbolagsbossar och agenter, det var ju samma sak med Whitney Houston. För att Whitney Houston skulle vara gångbar hos den vita publiken så behövde man göra Whitney Houston till en så här kristen, oskuldsfull svart tjej. Det är därför man alltid tog bilder på henne med så här högt... hon hade alltid så här blusar som var liksom med halvpolo och liksom, det skulle vara väldigt så här kristet. Liksom. Och det var så hon blev accepterad av den vita publiken och kunde bli en världsstjärna. Med Britney Spears var det lite grann tvärtom. Att hon började ju som en så här sydstatstjej som kom från knappa förhållanden och gjorde den här enorma klassresan på grund av sin...
Hon kommer från kyrkospelningar.
Ja, hon kom ju verkligen från en så här väldigt fattig liten så här... Kentwood hette väl den staden hon kom ifrån. Mm. Verkligen en så här... Ja, men underklassmiljö egentligen.
Och om man har synas så var det typ i kyrkokören. Det fanns ju inte så mycket.
Nej, och de är jättekristna. Och det är väldigt viktigt med också hela den moral som omger den typen av kristenhet i USA. Det vill säga den här oskuldsdyrkan som man har. Att man ska hålla på sig och så vidare. Och det var ju då när Britney Spears agenter såg vilket enormt uppsving hon fick när hon sexualiserade sig, det vill säga dansade runt i små skoluniformer och sög på en liten klubba och tofsar och liksom hela den här teen porn grejen som bara och hon fick ju då enormt mycket uppmärksamhet för det.
Vi ska också lyssna på en scen tycker jag som berörde mig, eller fick mig måste jag vara dåligt i Framing Britney Spears. Det är när hon sitter, kan hon vara 18 år, och så blir hon liksom ifrågasatt av en vit då, en tv-intervjuare då, hur hon känner inför att hon har fått så mycket hat då från den kristna högen, kan man väl säga, inom citationstecken, för att hon just sexualiseras liksom och förstör då deras barn. Mm. Lyssna på det här.
But the sexuality of it. Now that you're 19, is there part of you that just wants to say, why is it wrong if I feel this way, if I'm thinking these things and feeling these things and want to dance this way?
Everybody's going to have opinion and you can't please everybody, but I mean, as long as you're comfortable, let's say wear what you want to wear, you know what I mean? It's all in how you carry yourself and how you live, and you know, that's what it boils down to.
Nu händer det igen att branschen tar en ung kvinna eller man, skapar liksom ett monster, i det här fallet då ett liksom, ja, vadå, inte ett monster, men ni förstår vad jag menar. Och sen helt plötsligt ska liksom den unga stjärnan då ifrågasättas.
Den unga stjärnan ska få bära skulden för att hon, alltså marknaden har använt sexappealet för att sälja på henne och göra henne stor. Och sen hon väl har gått med på det och står där uppe avklädd, naken, med putande läppar, då ska man liksom så här börja kritisera henne för att hon är en hora. Det är ju det som händer. Och det som händer, som jag tycker är en reser värre, det är att när hon gifter sig och får barn, då ska kärringen ner. Alltså då ska hon mörsas ner. Och det är så vidrigt, för det är också så här, handlar väldigt mycket om den åldersfascism som riktas mot kvinnor. Alltså kvinnor över 25 i liksom kapitalismens värld har ju inget värde. Mm. Även fast vi konsumerar mer än alla andra, så är det så här, nej, vi vill låta målgruppen unga tjejer. Det är liksom den mest åtråvärda målgruppen fortfarande. Och jag undrar liksom varför. Är marknaden dum i huvudet eller vad är grejen? Är det för att de är så, vi har liksom lyckats skapa en sån osäkerhet hos unga kvinnor så att de är så extremt lätt påverkade? Eller, och sen ju äldre vi blir så dechiffrerar vi det här och ser igenom motiven som har riktats mot oss och vi blir liksom hatiska mot marknaden. Någonting sjukt är det ju.
Men för att svara på frågan då, så tycker jag så här, Jag tycker att det är otroligt beklämmande hur många mammor också sexualiserar sina döttrar, till exempel på Instagram. Det är bikinibilder och det är putande läppar och det är titta vad söt hon är här. Så att så här, om man till och med får det hemifrån då att det är någonting bra, då är det jävligt svårt att stå upp mot marknaden. Och jag blir så himla förvånad när jag ser många 20 plus någonting tjejer som har liksom gjort mer än på ett år än vad jag någonsin kommer göra i hela mitt liv. Där förstår inte jag, där inser jag hur farligt och hur skevt vi har hamnat. Att unga tjejer ser inte längre, de ser inte sig själva i spegeln. De vill bli någon manerad, opererad, fiffad typ som syns liksom på reklampelarna typ. Vi har blivit mycket mer identitetslösa tycker jag. Vi har liksom inget starkt ja. Vi bara så haka på nästa trend. Det tycker jag är riktigt obehagligt.
Ja, jag håller liksom med på ett sätt men också inte. Därför att jag tror det beror så himla mycket på vilka man följer. Hur ens flöde ser ut. Och det är där vi är idag extremt bortskämda med att vi själva väljer vad vi ska konsumera. Så jag har ju valt att ta bort, jag konsumerar ju inte, jag har inte en enda sån här tuttlisa i mitt flöde. Du, utan jag är plus 40, men jag, om jag, jo men om jag har ju faktiskt en ungt barn. Ja, jag har ju en flicka som är 21 år gammal så. Och hon sa till mig själv så här: mamma, jag tror att det bästa som har hänt är att varken du eller mormor höll på att sexualisera er framför mig.
Ja.
Och det tror jag är svaret. Liksom, att så här, man måste gå, vi blir mycket mer påverkade av våra föräldrar och nära kvinnliga släktingar. Absolut. Än vi blir av marknaden. De är våra role models. Så ja. Att liksom sluta...
tro att man inte har någonting med saker
att göra. Ja, alltså, det är ju kapitalet som har skapat det här. Bara, nej, det är liksom vi som... måste stå tillbaka. Och sen tycker jag inte heller om att man ska här, skamma de här unga tjejerna som går in i det där. För jag kan verkligen förstå det också. Att så här, de har liksom ett helt annat läge att kunna testa det där och prova. Och jag tror också att det är skitmånga som gör det och sen bara, det här var inte min grej.
Jag med. Så lite som en lek. Alltså, vi testade väl också allting när vi var unga, allt som kom. Allt från de här läppglansen som skulle liksom irritera upp läpparna så de blir större. Alltså herregud, och vi och solariet höll på att ta knäcken på varenda ung tjej. Jag har fortfarande många kompisar som så här blinkar efter att inte använt solglasögon i solarium. Så här, jag tror så här, varje 5 års liksom period har sin nya lilla modefluga. Jag tänker att vi är också lite dåliga att ställa en sån fråga till. Vi har ju liksom såklart klara åsikter, men vi är ju som klart, vi har ju haft mammor som inte heller har varit sexualiserade framför oss. Så vi är ju lite skönhetsslöa, kan man säga så.
Ja, men vi är inte så fåfänga. Alltså, sen kan jag vara det för att jag tänker så här, gud, jag borde nog vara det. För att vi är ju ansikten utåt, så att säga. Och jag förstår ju också, jag ser ju vilket är deppigt. Om jag lägger upp en sminkad bild på mig själv där jag ser slät ut så får jag så jävla mycket mer likes. Nej, gud, jag får ju sjukt mycket mer liksom, både likes och så här, gud vad fin du är. Och så här. Så jag menar, självklart så, det ligger ju någonting i också medmänsklighet att så här, börja like. Och sen tror jag också beroende på vem det är man tittar på. Jag vet ju att Elin Eksvärd gjorde ju något så här test på sin blogg. Hon bara, men gud, jag kanske ska hänga med i influencervärlden och börja anlita en fotograf och ta hit en sminkös alla typ Ebba von Sydow. Så gjorde hon det, men hon fick så himla mycket färre läsare av det. För folk vill se Elins trash-liv, hennes liksom... Elaine läser man ju inte för hennes bilder, nej. Utan Elaine läser man ju för hennes texter, för att hon är en åsiktsmaskin och har jättestarka åsikter och sådär. Så det beror ju också helt på vem man är. Men jag får faktiskt väldigt mycket mer likes när jag lägger upp vackra bilder på mig själv. Och ja, och då... Det är klart att man kan bli både smickrad och försöka tänka taktiskt. Så här, ska jag behålla mina följare, då kanske jag ska börja lägga ut lite mer sånt. Men sen är vi ju slöa, du och jag. Så att vi kan ju liksom aldrig hålla någon sån linje. Det går ju bara inte.
Du har ner ett filter.
Som jag gjorde för så här 5 år sedan.
Men jag tycker också att det kan... Jag kan inte låta bli att tycka så här, när man blir lite äldre, att det kan vara lite kul att göra sånt som inte är så dramatiskt. Som inte är då det klassiska uttrycket lägga sig under kniven. Mm. Alltså förstår jag menar. Men så fick jag en kommentar av en ganska så här, en färsk kompis häromdagen. Hon bara, men jag tänkte på det i somras att du gick omkring där i din bikini. Du har ju så här, ja, men din navel och liksom lite överflödigt fett och så här. Du är inte, Jag bara, aha, då, liksom, då kände jag så här, men gud, hon har gått omkring och tänkt på att jag är en modig person, en kroppspositiv tjockis. Nej, men förstår lite vad jag menar. Och det, då blev jag ändå lite så här, först blev jag så här, jaha, jag har väldigt svårt, jag tror de flesta har svårt att ha en självbild av hur ens kropp ser ut. Man föddes på ett visst sätt, sen var man ung och tuttarna stod liksom uppe vid hakan, sen fick man en unge, sen gick man upp i vikt, sen gick man ner i vikt, sen fick man hänga, alltså, jag vet inte, jag har ingen jätteklar bild av mig själv. Det är inte så att jag går på stranden och tänker så här, nu kollar de på mig, nu ser de att jag inte har någon rumpa och hängbuk, typ. Och så här, när jag väl hinner hoppa i badet och skuttar jag i och sen är det bra med det, sen är det någon unge som skriker. Men då hade hon liksom lagt in en värdering i att jag var en modig kvinna plus 40 som såg ut så som jag gör i kroppen när jag gick omkring i bikini. Och inte dolde det då med en baddräkt som hon gör.
Nej, men det... Jag menar, det här, ja, tack. Det här, nu hade vi kanske inte något jätte... Vi är dubbelt inställda, för jag är som du, Ann. Jag tänker aldrig vara så här dömande mot folk som håller på med det. För jag förstår ju att det är för att vi alla har liksom tvingats till sexualisering i olika grad. Och att vi på något sätt inbillar oss i alla fall att vi mår bra av att... Men sen tror jag faktiskt också, och det här är kontroversiellt att säga, men jag tänker säga det i alla fall... Vi är för fan däggdjur, hela vårt parningsspel går ut på att vi ska påfågla oss för varandra. Och kan man, så länge man har liksom östrogen slash testosteron på slag och liksom, man brukar ju skämtsamt säga det att när man är så trygg i en relation, då slutar man ju liksom göra sig fin för andra, för nu har jag liksom fångat min karaslok. Och det är så här, det ligger någonting i det, att så här, det här att få påfågla sig. Jag tror att vi får massor med hormonpåslag av det, att göra oss vackra, att göra oss fina.
Kvinnor, det är verkligen inte bara så här, åh, nu ska jag göra mig fin. Men jag kan känna så här, det här senaste året, jag har inte lagt mycket tid på mitt utseende. Alltså. Och nu börjar jag nästan få lite så här postumångest för så här, men gud, det är klart att ingen av oss vill ligga med någon. Den ena sitter med lite så här gubbmage, och man ligger och fiser i sängen, och det är öppen dörr, och det är stökigt hela tiden, och alla är hemma, och det käkas och snaskas och bråkas. Nej, det har inte funnits jättemycket utrymme för att så här påfågla sig. Men Mattias skrev till mig förra gången, han bara, men nu måste vi åka iväg och så här, åka skidor en helg och bara hänga du och jag och ligga och dricka ett glas vin och så här. Och det är på något sätt, nu hamnar vi ju helt åt helvete i den här frågan, men allting handlar ju om att när man mår bra så tycker man själv att man är fin. Och så, det är det enda jag kan se som en röd tråd i mitt liv. Har jag levt i skitförhållande direkt, då har jag inte känt mig särskilt snygg. Och när jag mått bra i mig själv så har jag känt mig jävligt het. Alltså. Och då har jag inte kanske varit det.
Nej, men det är väl, ja, det är dubbelt. Det finns så himla många olika, olika perspektiv att ta in när man diskuterar den här frågan. Den är inte ensidig. Jag kan aldrig, jag tycker det blir för svartvitt att så här fördöma plastikoperationer och botox och sånt och bara säga men, det är fel.
Precis,
för att, nej, jag tror inte det. Jag tror att vi lever ju också i en tid där vi har liksom den typen av möjligheter, där vi har liksom en ny teknik och nya olika så här metoder som gör att vi kan göra alla de här grejerna som vi inte kunde förut utan att riskera liv och lem i stort sett. Och nu går det faktiskt att fixa ett par tuttar som hänger till en hyfsat billig peng. Liksom. Så att, jag menar, det är stor skillnad. Jävlar, det var ett långt svar där också. Ja. Vi går vidare till nästa fråga.
Jag vill säga den sista grejen. Att till syvende och sist så handlar allting om att ha förebilder. Vi har ju pratat mycket om förebilder, du och jag, de senaste dagarna.
Mm.
Att både du och jag uppväxte med bra kvinnliga förebilder. Jag tror att man kan se på det som mycket annat. Jag har tjejkompisar som sitter på 90-talet satt och sminka sig 4 timmar innan vi skulle gå ut. De har inte gjort någonting idag. De har inte petat i sig. Det är inte en botoxspruta som har varit nära deras ansikte. Men just det att när man kan prata om det som andra saker. Så här, ja, du får väl testa det om du tycker att liksom, det är viktigt. Men jag tycker, alltså, sunda värderingar. Då tycker jag att allting... Men man kan ju inte hindra människor att testa saker som kommer, nya moderniteter. Så att det, jag tänker så att man kan ha en diskussion med sina döttrar och sina pojkar och allting. Så att man på något sätt vet var man själv står. Då kan man ju vackla lite hit och dit utan att det skapar stora följder. Liksom.
Hur förhåller ni er till alkohol idag? Jag kan börja svara, för mig, jag har en ganska okomplicerad relation till alkohol beträffande mig själv. Jag är ju obviously inte beroende genom vad jag tror i alla fall. Jag är 43 år och har aldrig liksom känt att jag har en, vad ska jag säga, komplicerad relation till alkohol. Jag har aldrig haft några konsekvenser, och det är väl det som är det viktigaste att utreda. Ger mitt alkoholbruk mig någon typ av negativa konsekvenser, alternativt mina barn då? Tycker de att det ger negativa konsekvenser? Det har jag faktiskt inte gjort. När det gäller alkoholkonsumtion hos andra så har jag ju absolut inga problem hos det heller, förutom när det gäller personer som jag känner har uppenbara alkoholproblem. Där tycker jag ju fortfarande att det är jobbigt, både att så att säga bevittna då en alkoholist som tar återfall, eller en alkoholist som inte har kommit till insikt, en alkoholist som lever i förnekelse och konsumerar. Alltså där blir jag så här känslomässigt illa berörd. Så att jag försöker, det enda jag kan göra där, det är antingen att så här sticka hål på förnekelsebubblan om jag känner att det är en relation som jag värnar om och som jag ändå vill försöka ha kvar. Men när det gäller så här utomstående personer, då alltså får jag bara tänka att jag kanske inte behöver vara inne i varenda getingbo och försöka rädda allt och alla och så. Så att jag försöker bara avlägsna mig för att ha sinnesro. Du då?
Jättenära, vänta. Nej, men alltså, jag håller nog med dig. Nu har ju min pappa precis gått bort, och det är ju såklart i sviterna av alkoholets ringar. Jag tycker man tänker ofta väldigt snävt kring beroendesjukdomar. Man bara, han krökade ihjäl sig. Ja, det kanske hen gjorde, men det berodde ju också på att pengarna försvann, tryggheten, kroppen blev sliten. Det blir liksom, även om man inte ser det utanpå, så leder ju just alkoholmissbruk förr eller senare till ond bråd död, ursäkta uttrycket. Så just nu så känns ju det här med alkohol ganska olustigt för mig, just för att det var en sån stor del av min pappas liv, att ha det där starka suget efter alkohol. Och det är klart, jag har 5 söner också, att jag förstår ju såklart att någon av de här 5 kommer förmodligen få den här alkogenen liksom.
Mm.
Så det är klart att det aldrig kommer bli okomplicerat. Och sen så märker jag ju själv hur det påverkar, till exempel som nu när pappa gått bort, man har jobbat mycket. Ja, men det är någon form, man kanske inte erkänner för sig själv att man mår psykiskt dåligt och är slutkörd, men sen så dricker man lite alkohol och bara, wow, vad händer nu?
Mm.
Och man inser så här hur mycket alkohol kan ställa till med snabbt om man inte är in mind condition. Alkohol är ju någonting som ska tas till för att så här, en liten glädjehöja, eller för att så här, någon mysig middag, någonting. Och när man inte är i kondition att klara av det, så är det ju förödande.
Mm.
Så att det kommer aldrig bli okomplicerat för mig, men jag tycker nog ändå så här.
Har du velat dricka mer nu när pappa dog?
Ja, det känner jag.
Ja.
Jag vill så här, gärna dricka lite vin.
Mm. Jag kan ju säga att det var en sån sjuk grej när mamma dog, att så här, det första jag kände att jag ville göra, det var bara öppna ett paket cigg och hälla upp ett stort glas vin liksom, och så här, bedöva.
Mm.
Och helt plötsligt, jag är så tacksam för de dagarna, för att jag helt plötsligt bara kunde förstå plötsligt också det där enorma suget som vissa människor har, och att det finns liksom en själslig smärta som man vill dricka sig ifrån och som man bara så här inte står ut med och man vill bedöva. Men det är som du säger, att så här, när man dricker för att döva, då har ju alkoholen förödande konsekvenser. För att det som händer, det är att du vaknar upp när alkoholen går ur och har ju dubbel sorg, dubbel ångest, dubbel liksom, för att alkoholen, det är inte att den tar bort någonting, utan du skjuter bara upp.
Och det är inte särskilt mycket som behövs när man är i, när man mår som man mår, när någon man älskar har dött.
Nej.
Då, det är inte så att man behöver sitta och dra i sig 5 baljor, utan det slår slint ganska fort liksom.
Mm.
Och då är det jag märkte, det var jävligt obehagligt, måste jag säga.
Mm. Hörrni, vi ber om ursäkt att vi är så långa i våra svar, men ni ställer ju ändå så här stora livsavgörande frågor. Vi får helt enkelt avrunda veckans podd med att säga att vi är så glada för att ni lyssnar. Vi är bara så, jag menar, alltså, ni skriver ju så fantastiskt mycket fint till oss och ger oss mycket fin feedback. Fortsätt med det och prenumerera gärna på podden så ni vet när den kommer. Tack för att ni lyssnar.
Tack, puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.